Amen. Tack ska ni ha, lovsångare. Ja, god kväll allesammans. Hörrni, det känns som ett tag sedan jag predikade, några veckor. Jag vet inte om ni kommer ihåg, ni som var med. Men då talar jag framförallt, riktar mig kanske framförallt till oss som är i livets andra hälft. I livets andra halvlek, som jag kallar det. Och idag så kommer jag att rikta mig framförallt till alla kvinnor. Den här predikan är en hyllning till dig som kvinna som hungrar och längtar efter att bereda Gud ett rum, en plats i ditt eget hjärta, i din familj, i ditt hem. Och ni killar, lyssna. Ibland så skrivs det böcker som är riktade till er om relationer, om äktenskap, om att vara en gudsman med det andliga ansvaret i familjen. Men det är kvinnorna som läser de där böckerna. Kvinnorna läser böcker som skrivs till kvinnorna, och kvinnorna läser de böcker som riktas till männen. Så är det. Väldigt långt. Och därför så tycker jag att det är inte mer än rättvist att ni killar, jag talar om kvinnor och kanske till kvinnor, men ni lyssnar. Kan jag få ett rungande ja på det? Ja, det var nog tveksamt. Hörrni, det var nog tveksamt det där. Det där var nog illa. Och nu är det så här, sanningen är den här. Att jag har ett väldigt viktigt budskap också till er killar. Jag bara försöker kamouflera. Det är sån där pedagogisk kamouflage här nu. Så nu vill jag att ni hänger med hela vägen, ända till slutet. Men väldigt ofta när jag läser Bibeln så stannar min bibelläsning upp. För plötsligt så stiger en mer eller mindre okänd människa fram och talar till mig. Och jag blir speciellt nyfiken om det är en kvinna. Det finns kvinnor i Bibeln. Har ni märkt det? De är kanske namnlösa, många av dem. Men jag skulle utan problem kunna hålla en lång predikoserie om kvinnorna i Bibeln. Men Bibeln återspeglar det samhälle, det dåtida samhälle och den dåtida kulturen. Som väldigt långt är männens värld, och där kvinnorna kanske har en mer undanskymd roll. Men en namnlös roll så betyder inte en mindre betydelsefull roll. Och det ska vi se i kvällens text som jag hämtar från Andra Kungaboken 4. Och här är det en kvinna som är huvudpersonen i en berättelse som sträcker sig över flera kapitel. Och mitt bland alla berättelser om profeten Elisa och alla märkliga stora under som Elisa gör, så lyfter Gud fram en kvinna. Vi får inte veta hennes namn. Hon kallas bara för den sunemitiska kvinnan. Vi får veta att hon har en man, men han förblir okänd för bibelläsaren. Och den här samma familjen så möter vi flera år senare. Men också då så är det kvinnan och kvinnans handlande som Gud sätter strålkastarljuset på. Och jag måste ju erkänna att jag blir lite taggad och nyfiken på att en kvinna får huvudrollen i en biblisk berättelse om mannen liksom förblir mer eller mindre okänd. Så här läser vi i Andra Kungaboken 4 och 8. En dag kom Elisa över till Sunem, eller Shunem som det står i den här senaste översättningen. Där bodde en rik kvinna som övertalade honom att äta hos henne. Så ofta han sedan kom förbi tog han in där och åt. En gång sa hon till sin man: jag har förstått att han som ständigt kommer över hit är en helig gudsman. Vi kan väl mura upp ett litet rum på taket och sätta in en säng, ett bord, en stol och en ljusstake åt honom. Så kan han ta in där när han kommer till oss. Det står att hon är en rik kvinna. Engelskan översätter det med a great woman. En kanske framgångsrik, framstående, en storartad kvinna. Det kan hända hon hade mycket pengar, eventuellt. Men det kan också hända att hon var en stor kvinna av andra orsaker. Det som jag vet är att det som gör att hon får plats i den här berättelsen i Bibeln, det har ingenting att göra med hur mycket pengar hon har. Gud, det är andra saker som gör att hon i Guds ögon är en stor kvinna. Och Gud kommer att röra vid den här kvinnans liv på ett fantastiskt sätt. Och inte bara hennes utan hela familjens liv. Och inte bara en gång utan flera gånger. Guds hand kommer att sänka sig över henne och hennes familj. Till räddning, till hjälp och till välsignelse. Och det finns fyra saker hos den här tsunamitiska kvinnan som jag vill lyfta fram ikväll. Och det första det är att hon inbjuder Gud. Det andra är att hon gör rum för Gud. Det tredje är att hon släpper inte Gud. Och det fjärde det är att hon förlöser Guds välsignelser och mirakler över sin familj. Och vi börjar med det här första. Hon inbjuder Gud. Profeten Elisa, så han vandrar ju från by till by där i Israels land på Guds uppdrag. Och han är helt beroende av Gud när det kommer till mat och när det kommer till husrum. Och en dag så kommer han till den här byn, eller om det är en stad, Sunem. Och där träffar han på den här kvinnan. Och hon bjuder genast hem honom, att komma hem till dem och äta en måltid. Och Elisa, han ber inte henne om mat, för det står att hon övertalar honom. Så det vittnar om ett generöst hjärta. Hon har ett tjänande sinnelag. Hon är säkert van med att öppna sitt hem för främlingar, för vänner och bekanta. Men det finns någonting mera hos henne än bara vanlig generositet och gästvänlighet. Det finns en känslighet, en andlig känslighet och en andlig hunger hos henne som gör att hon känner igen att det är en gudsman som hon står och tala med. Och hon tänker inte låta Gud gå förbi hennes liv. Hon tänker inte låta Gud gå förbi hennes hus. På den här tiden så var det så att den helige ande var ju inte given som i vår tid. Utan det var profeten som var liksom Guds representant. Så när profeten kommer så representerar han Gud. Och Elisa, han är på väg förbi. Men hon släpper inte Elisa, utan hon övertalar honom att komma med hem och äta tillsammans med dem. Och jag vet inte om Elisa testar henne för att se hur hungrig hon är efter ett gudsmöte. Kanske. Men vi har många tillfällen i Bibeln där Jesus är på väg förbi. Jesus kommer till Jeriko och han är på väg förbi den plats där den blinde Bartimeus sitter. Och Bartimeus, han får höra att Jesus från Nazaret är på väg förbi. Men Bartimeus, han tänker inte låta Jesus gå förbi. Så han ropar, Jesus Davids son, förbarma dig över mig. Och han ropar flera gånger, förbarma dig över mig. Och Bartimeus, han får sitt Jesusmöte. Lite längre fram så sitter Sackeus. Och Sackeus, han tänker inte heller låta Jesus gå förbi utan ett möte med honom. Och Sackeus får sitt Jesusmöte. Emmaus lärjungarna, de gick vid sida med den uppståndne Jesus. Men de kände inte igen vem det var som gick där tillsammans med dem. Och när de närmar sig den här byn dit de är på väg, så står det att det verkade som om Jesus ville gå vidare. Men de nödgar honom, de ber honom ivrigt att komma med in, stanna där över natten, äta tillsammans med dem. Och när de sitter där, eller de ligger i bord, så då öppnas deras ögon och så ser de att det är ju Jesus. Jesus som dog på korset, Jesus som har blivit begraven. Och de har hört några kvinnor berätta om att Jesus har uppstått. Och nu får de möta den uppståndne. Men de nödgade honom, de bad honom ivrigt. Jesus var på väg förbi lärjungarna i båten. Men Petrus, han tänker inte låta Jesus gå förbi. Så när han ser att det är Jesus, så då utbrister han: Herre, om det är du, så låt mig få komma till dig på vattnet. Och vet du, jag är övertygad om att Gud tar vägen förbi ditt och mitt liv många gånger. Han har gjort det och han gör det för att se var han blir inbjuden. Gud tvingar sig aldrig på någon. Gud väntar tills han blir inbjuden. Det var någon som uttryckte det så här, att den helige ande är en gentleman som aldrig tvingar sig på någon. Han står på ett respektfullt avstånd och väntar tills han hör inbjudan: kom. Jesus har gått förbi våra liv många gånger. Och Jesus är också här ikväll. Men det hjälper oss inte om vi låter honom gå förbi. Och jag vet inte, kanske du finns här som aldrig riktigt har öppnat din dörr för Jesus. Så där på vid gavel och bjuder honom att stiga in. Låt inte ännu en chans gå förbi dig. Så här säger Jesus i Uppenbarelseboken 3:20: Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Jesus väntar på att få komma in och sitta ner tillsammans med oss och hålla måltid. Och vad är det som får honom att stanna i de här berättelserna? Ja, det är de som ropar efter honom. Det är de som inbjuder, det är de som nödgar honom. De som är hungriga efter ett möte med honom. Och den här sunamitiska kvinnan, hon tänker inte låta Gud gå förbi. Och ändå så har hon ingen som helst aning om vad hennes enkla handling den här kvällen kommer att få för konsekvenser för hennes liv och för hennes familjs liv. För henne så är det förmodligen bara en enkel tallrik soppa. Men kvinnan öppnar med den här enkla handlingen den här kvällen, så öppnar hon upp vägen för Guds mirakler, flera mirakler i familjens liv. Vet du att Guds mirakel i ditt liv så kan börja med någonting väldigt enkelt. Det kan börja så enkelt som med en måltid, en tallrik soppa. När vi hade Carl Gustaf Severin här, så talade han så otroligt bra om det här med det stora i det lilla. Och jag vill också uppmuntra det: förakta inte den här enkla lilla handlingen som du gör av kärlek till någon medmänniska eller av kärlek till Gud. Du vet aldrig när du sätter en sten i rullning. Och det gjorde den här kvinnan, men hon hade ingen aning om vad som ligger framför. Men så här säger Jesus i Matteus 10:40. Vi ska ta med det bibelstället, det finns inte på skärmen, men jag läser det. Det här säger han när han skickar iväg sina lärjungar för att gå ut i byar och städer och predika. Så säger han att den som tar emot er så tar emot mig. Och den som tar emot mig så tar emot honom som har sänt mig. Den som tar emot en profet för att det är en profet ska få en profets lön. Den som tar emot en rättfärdig för att det är en rättfärdig ska få en rättfärdigs lön. Så om du inte känner dig som en gudsman eller du inte känner dig som en profet, så ta emot en profet. Så säger skriften att då ska du också få en profets lön. Och så fortsätter Jesus. Och den som bara ger till en av dessa små en bägare friskt vatten därför att det är en lärjunge, jag säger er sanningen, han ska inte gå miste om sin lön. Att ge ett glas vatten, någonting så enkelt som varenda en av oss kan göra. Ge ett glas vatten till någon i kärlek. Det första alltså, hon inbjuder Gud. Och det andra, hon gör rum för Gud. Elisa kommer flera gånger till Sunem och varje gång så är han välkommen att äta hos kvinnan och hennes man. Och kvinnan, hon känner att det här är en helig gudsman som gästar dem. Och hon bär en hunger i sitt hjärta att Guds närvaron ska få växa. Hon vill ge mera rum. Hon hungrar efter mera av liksom Guds närvaro i sitt hem. Och Elisa, han hämtar Gud med sig till deras hem. Och jag skulle vilja säga så här. Se över vem du umgås med. Vem som hämtar Gud med sig. Om du hungrar efter Gud och du hungrar efter mera liksom av Guds närvaro, så umgås med människor som hämtar Gud med sig. Men den här sunamitiska kvinnan, hon får mannen att gå med på att bygga ett rum på taket. Och jag undrar ju så här, att hur bär hon sig åt? Ni vet, vi är många kvinnor, inklusive mig själv, som har försökt liksom sparka igång mannen med något byggprojekt, renoveringsprojekt eller något projekt. Det hör sommaren till, det hör semestern till. Jag har en lång lista varje semester. Och ibland så lyckas vi bättre och ibland så får vi vänta många år innan det händer någonting. Jag tror de flesta kvinnor känner igen sig här. Men det där, hon trycker uppenbarligen på rätt knapp för han sätter igång och bygger. Nu känner jag mig lite stolt, jag måste ju få berätta det också. Jag känner mig lite stolt för jag har fått igång min man och bygga ett rum. Den här rösten, inte på taket, men på vinden till vårt torp. Så att våra kommande barn bara någon gång i tiden ska ha någonstans att ta in när de kommer till oss. Så han var där och spika och hamra på rummet på vinden medan jag förberedde min predikan igår. Så tack Rainer. Får ju säga det så här offentligt nu. Men den här mannen, han är klok nog att lyssna på sin hustru. För att om det inte vore för kvinnan så skulle den här familjen ha gått missa många välsignelser. En dag så kallar Elisa till sig kvinnan och så säger han, du har haft allt detta besvär för mig och min tjänare. Att vad kan jag nu göra för dig? Kan jag lägga ett ord för dig hos kungen? Eller kanske hos överbefälhavare? Vad kan jag göra för dig? Och då tänker jag så här att, men det var väl inte hon som byggde rummet? Varför kommer Elisa till kvinnan och säger du har byggt? Eller du har inte byggt, hon säger inte det. Han säger du har haft allt detta besvär för mig och min tjänare. Ah, det var väl inte hon som släpade där tegelstenarna upp på taket. Eller blandat i murbruket. Och slet där till sena kvällar med bygget. Nej, knappast var det. Men det var hon som byggde rummet i sitt hjärta. Och det såg Gud och det såg Gudsmannen. Hon byggde ett rum åt Gud i sitt hjärta. Många människor längtar efter mer av Guds kraft i sina liv eller kanske i församlingens liv. Men det kan inte ske om vi inte inbjuder den helige ande och skapar rum för Guds närvaro genom den helige ande. Vi kommer att tala en del den här hösten om den helige ande. Och här är någonting av det som jag upplever som det centrala. Att den helige ande, han kommer där han blir inbjuden och där man ger rum. Bygger ett rum för honom. Kvinnan, hon gör plats åt Gud. Först och främst i sitt eget hjärta. Men sen också i sitt hem. Och på Elisas fråga om vad han kan göra för henne. Så svarar hon först ingenting. Hon är uppenbarligen en förnöjsam kvinna. Nöjd med det hon har. Och hon har absolut inte förväntat sig någon gentjänst från Elisa. Hon har inte gjort det hon har gjort med tanke på att hon skulle få någonting tillbaka. Det är inte det. Utan det är bara den här Guds närvaro, det här liksom, som han bär med sig. Som hon är rädd. Hon är redo att betjäna Gud och Guds profet med sitt eget hem. Men då Elisa upprepar den här frågan. Så då säger hon till slut och berättar att hon har ingen son. Och det är hennes stora sorg, det är hennes smärta. Eventuellt har hon döttrar, det kommer inte fram någonstans, det är möjligt. Men på den här tiden så var det både en skam och det var en stor smärta att inte kunna ge sin man en son. Och hennes man är vid hög ålder. Men Elisa, han profeterar över henne och han säger så här. Nästa år vid just den här tiden ska du ha en son i famnen. Och hon svarar, nej min herre du gudsman. Inbilla inte din tjänarinna någonting sånt. Hon tänker på hur gammal mannen är. Ingen action. Men kvinnan, hon blir havande och födde en son nästa år. Just vid den tid som Elisa hade sagt till henne. Och nu får kvinnan och hennes man vara med om det första miraklet i familjens liv. Gud välsignar dem med en son. Den här gudsmannen som blev inbjuden i hemmet, han för med sig nyfödelse. Han för med sig nytt liv. Och de får ett barn, en son. Och när du och jag gör plats för den helige ande i våra liv eller i församlingens liv, så för det med sig nytt liv. Livets ande börjar pulsera. Så hon inbjuder Gud, hon gör rum för Gud. Och det tredje som jag vill lyfta fram här. Hon släpper inte Gud. Kvinnan, hon hade välkomnat honom. Hon hade byggt ut huset och gjort plats åt honom. Hon hade också fått det här löftet. Och hon hade sett löftet börja växa. Hon hade sett löftet börja liksom gro, växa upp. Pojken växte. Och sen efter några år så hände det att den här gossen blir svårt sjuk. Så sjuk att han faktiskt dör i hennes armar. Löftessonen dör i hennes armar. Hon hade fått mer än vad hon hade bett om. Hon hade inte ens önskat sig. Det var inte hennes idé det här att be om en son. Men hon hade ändå fått det. Och plötsligt så är allting borta. Hon står där med tomma händer. Och man kan ju fråga sig, men Gud, varför gav du den här gossen när han sen dör? Och hennes eget hjärta, alltså det måste ha varit en otrolig smärta och tragedi för henne. Och hennes eget hjärta så håller säkert på att brista i den här stunden. Men vad är det som hon gör? Ja, hon lägger det här barnet på gudsmannens bädd. Och hon säger ingenting till någon. Hon säger, berättar inte ens åt sin man. Och hon stannar inte längs vägen. Hon stannar inte för att berätta åt några väninnor vad som har hänt. Utan hon springer raka vägen till gudsmannen Elisa. Och så kastar hon sig ner vid hans fötter. Och griper tag om hans fötter. Och hon vägrar att släppa hans fötter innan han reser sig och går tillsammans med henne. Så sant Herren lever och så sant du själv lever. Jag släpper dig inte. Den här bönen så känner vi igen från Jakob. Jakobs brottningskamp med Gud. Då han säger, jag släpper. Bär dig inte med mindre än att du välsignar mig. Och i den här säkert sitt dittills svåraste stund i livet så vägrar hon att på något sätt släppa taget om Gud. Hon håller fast vid Gud. Hon håller fast vid det här Guds godhet. Och hon reser sig inte förrän Elisa reser sig och går tillsammans med henne. Och nästa mirakel sker. Livets ande återvänder. Löftet återuppstår. Pojken väcks på nytt till liv. Och jag vet att du kanske känner igen dig att du är eller du har varit i någon liknande situation. När du har fått se Guds välsignelse börja växa över ditt liv. Du har sett någonting börja ta form. Kanske ett löfte som Gud har gett. Kanske en dröm du hade. Kanske en vision som du fick från Herren. Kanske en kallelse som du trodde var det given från Herren. Eller kanske ett bönesvar som du fick se. Barn eller barnbarn, någon du har bett länge för. Och så fick du det här bönesvaret. Men sen hände någonting. Och du ser hur det här löftet på något sätt falnar eller till och med dör mitt framför dina ögon. Kanske drömmen, visionen, det där som började så på något sätt dör bort. Och jag tror att vi känner igen oss allesammans på något område av våra liv. Och jag vill hämta uppmuntran från den här sunemetiska kvinnan den här kvällen. Håll fast vid Gud också under livets svåra stunder och de där stunderna som du inte förstår. Håkan Itovori talade så otroligt bra förra söndagen om det här perspektivet på livet. Och jag kunde också dela så mycket från mitt liv. Från det som ligger bakom. Hur Gud ändå någonstans har varit med. Men släpp inte Gud och släpp inte tron. Utan gör som den här kvinnan. Grip tag om Gud. Håll fast vid Gud. Också i de här livets svåraste stunderna. Och håll fast vid att Gud är god och han är mäktig att på nytt låta livets ande bara få blåsa in i det där som är dött. Och ikväll när vi, om en stund när vi inbjuder till förbön, så ta möjligheten att få bli betjänad i förbön. Och vi ska be att den här uppståndelsekraften på nytt får komma in i din dröm, i din vision, i relationer eller vad det är, eller bönesvaret som du kanske fick en gång, välsignelsen du fick en gång, men som på något sätt har dött. Och vi får vara med och be för varandra, att be att livets ande återvänder. Kanske är det en gåva som du har fått, kanske en profetisk, en nådegåva som har liksom dött inom dig. Den helige ande kan väcka till liv igen. Det sista: hon förlöser Guds välsignelser och mirakler över sin familj. Vi möter den här familjen på nytt i kapitel 8. Profeten Elisa, han vet genom ett ord från Herren att det kommer att komma en svår tid över landet, en tid av hungersnöd och svält som kommer att räcka i 7 år. Och Elisa, han minns kvinnan i Sunem, så han söker upp henne. Och jag tänker igen att varför går han inte till mannen? Han söker upp kvinnan. Och så berättar han för henne vad han har hört från Gud. Och så säger han att res dig och dra bort med hela din familj, allt ditt husfolk, och bo var du kan. Och kvinnan, hon hör, hon lyssnar och hon lyder. Hon samlar hela sin familj och så flyttar de till filisteernas land. Och så räddas hela hennes familj undan svår hungersnöd. När de här 7 åren är över så återvänder hon med familjen. Och de har förlorat allt som de lämnar. De har förlorat hus, hem, de har förlorat mark, egendomar och så vidare. Men den här kvinnan, hon sätter sig inte ner och deppar. Det är andra som har tagit över och brukat jorden. Hon sätter sig inte ner och deppar, utan det finns en handlingskraft hos henne. Så hon väljer att gå till kungen och vädja om att få tillbaka sitt hus och sina egendomar. Och då tänker jag, men var är mannen? Det är kvinnan som går till kungen. Och det där vädjar. Och här så ser vi igen Guds välsignande hand över henne och familjen. Hur liksom Guds finger är med där och har förberett det här att hon ska komma till kung. Jag tycker det är så fascinerande när jag ser det här gång på gång i Bibeln. Den här Guds tajmingen. För det är så här att när hon kommer till kungen så står kungen mitt uppe i ett samtal med Elisas tjänare Gehazi. Och Gehazi berättar just då om alla de mirakler som Elisa har liksom fått vara med om. Och han berättar om när Elisa fick vara med och uppväcka den sunemitiska kvinnans son till liv igen. Och mitt i den här berättelsen där han berättar om den sunemitiska kvinnan, så står hon där, tala om gudomlig tajming. Och så utbrister Gehazi: min herre kung, han blir ju otroligt förvånad. Min herre kung, här är kvinnan och här är hennes son som Elisa uppväckte. Och så får kvinnan själv berätta vad det var som hände, vad hon har varit med om. Och när kungen har lyssnat så säger han: skaffa tillbaka allt som tillhör henne och dessutom all avkastning på marken från den dag då hon lämnade landet ända till nu. Så familjen får tillbaka allt plus all den skörd som de har gått miste om under 7 år som de har varit borta. Alla dessa välsignelser för en tallrik soppa, tänker jag när jag läser den här berättelsen. Alla dessa välsignelser för att kvinnan vägrade låta gudsmannen vägrade låta Gud gå förbi hennes liv, hennes hem, hennes familj. För att hon bjöd in honom, för att hon gjorde rum för honom och för att hon inte släppte Gud utan höll fast vid Gud också i livets allra mörkaste stunder. Så när jag börjar här att den här predikan är en hyllning till alla kvinnor som inbjudit och skapat rum för Gud i sina egna hjärtan, i sina familjer. Och det är en uppmaning, det är en uppmuntran, det är en utmaning också till oss som dagens kvinnor. Kanske lära oss någonting av det här, ta till oss någonting av det här, vad som är viktigt i våra liv. Och du man som har en sån här kvinna, tacka Gud för henne. Och du man, unge man eller kanske äldre man som letar en kvinna, nu vet du vem du ska söka. Och några avslutande ord till dig som man. Gud har lagt ett ansvar på dig som man och familjens huvud att bereda rum för Gud i ditt hem, i din familj. Det är inget som du kan lämna över ansvaret över till din hustru. Det är bra om du greppar mursleven och du bär tegelstenar upp på taket och bygger ut huset. Men det utesluter inte det andliga ansvar som du har att tillsammans med din hustru, med din fru, bjuda in Guds närvaro. Göra mera plats åt Gud. Lära dina barn om Guds vägar. Och vara med och förlösa Guds välsignelser och mirakler över din familj och ditt hus. Berättelsen om den här kvinnan, den sunemitiska kvinnan, så lämnar mig kvar med en fråga. Var är mannen? Och med den frågan så säger jag amen. Och jag ska be att lovsångarna och jag ska också be att förebedjarna kommer fram. Och jag säger redo att betjäna. Vi ska be. Ja, Herre, vi tackar dig för ditt ord som vi får läsa. Och vi tackar dig, Herre, för de många människor som vi får möta där. Som talar in i våra liv.